Och vi har haft uppe det här ämnet tro för de tveksamma. Somliga av er har varit här, men idag är kyrkan så full så det måste vara några som inte har varit här också kanske. Så att jag får väl bara presentera själva ämnet om det är någon som inte haft tillfälle att vara med förut. För att på något sätt så ser det ut så här i kristenheten idag att vi förkunnar mycket om tro. Och människor som har kanske en stor naturlig handlingskraft, de blommar upp, de tar till sig det här, de kommer loss på allvar. Människor som kanske i sitt naturliga själsliv har en tendens till tveksamhet och osäkerhet känner kanske istället ett främlingskap när det börjar undervisas om tro på allvar. Och så blir det plötsligt en klyfta igen. För vilken gång i ordningen i kristenheten kan vi nästan inte hålla räkningen på länge, men det spelar ju heller ingen roll. Och därför har jag velat undervisa om tro för de tveksamma. För att också de tveksamma ska förstå att det här gäller dem minst lika mycket som det gäller dem som har en naturlig handlingskraft inlagd i sitt själsliv. Du vet, Paulus han säger ju i första Korinthierbrevet att det som ingenting var, det utvalde Gud. Det som i världen var ringa, det utvalde Gud för att det skulle komma på skam som någonting var. Så ju sämre naturliga förutsättningar du har, desto mera är du faktiskt tänkt av Gud att komma in i det här. Så detta med tro för de tveksamma, det måste vara någonting alldeles extra välsignat och intressant, tycker jag. Vi ska ta och titta på ett bibelord i första Johannesbrevets andra kapitel, som jag tycker är nåd och evangelium över alla gränser. Det är en enda vers. Ibland blir man ju beskylld som predikant och folk säger de plockar ut en vers här och en vers där och så pillar de ihop någon liten fantasiteologi. Nu ska vi pilla ut en vers här. Jag är så fräck så jag gör det ändå. Andra kapitlet och tredje versen i första Johannes brev. Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Och det är ju en sån här vers som man kan slinka förbi utan att tänka på vad det var man läste. Jag slår vad om att du har gjort det många gånger. Och ändå innehåller den en hel värld av vishet. Jag tycker nästan den är ett titthål in i himlen. Jag träffar i själavården så oerhört många människor som säger så här om sig själva. Jag har varit kristen i 20 år och ännu har det inte blivit någon fason på mitt kristna liv. Usch vad jag är en dålig kristen. Jag tror det är många av er som har sagt och tänkt så här om er själva. Jag har varit kristen i ...år. Usch vad jag är en dålig kristen. Du får fylla i på de där punkterade raden själv hur många år du har varit kristen. Om det är så du tänker så här om dig själv. Och så fortsätter man. Och så säger man som så att jag måste försöka få någon fason på det här. Jag skulle så gärna vilja att det blev någon ändring. Och ofta försöker man att åstadkomma en ändring genom att anklaga sig själv, genom att ursa sig själv. Man skulle vilja komma in i en trons dimension. Man skulle vilja komma in i en andlig handlingsfrihet och handlingskraft genom att säga usch över sig själv och över det liv som har varit, de 20 år eller vad det kan vara som man har varit kristen och som man är besviken över. Jag lovar dig, det kommer aldrig att fungera. Därför du är på fel väg. Och det är för att du är på fel väg som du har tagit 20 år. Idag är frälsningens dag. För att Johannes, han lär oss hur man ska göra om det är så att det kristna livet inte fungerar. Som kristet liv. Det där kristna livet som Zakaria talar om när han säger icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande. För det står så här. Jag vill få översätta det här lite fritt. Johannes säger att det är viktigt att vi lär känna Gud. Att vi lär känna Guds person. Så som vi kan lära känna varandra, vi människor, genom ett långvarigt personligt umgänge. Jag menar, min hustru och jag, vi har varit gifta i 20 år. Vi har lärt känna varandra så smått under tiden. Vi hade ju kunnat gifta oss per korrespondens. Hon i Australien och jag i Sverige, och vi utväxlar tankar om varandra någon gång ibland per brev eller någonting sånt här. Eller vi kanske hade någon gemensam släkting som åkte fram och tillbaka mellan Australien och Sverige och berättade för mig hur hon är och för henne hur jag är. Men vi skulle inte ha lärt känna varandra. Och det skulle inte ha vuxit fram ett liv i gemenskap. Bara för att vi var gifta per korrespondens. Det är så viktigt att vi lär känna varandra. Och nu ligger i den här versen, ska du förstå detta, att när vi lär känna Gud, då kommer det kristna livet att fungera. Varför det? Jo, därför att Guds personlighet är något så oerhört rikt och spännande. Den är inte bara någonting som man kan uttrycka i psykologiska testprotokoll, utan Guds personlighet är först och främst hans härlighet. Du vet, när änglarna kom på julnatten och uppenbarade sig för herdarna, och det stod det att Herrens härlighet kringstrålade den. Och det var en sån enorm överraskning för dessa fromma herdar att det blev mycket förskräckligt. De repade sig ganska snart, för ingen sa till dem, ni ska inte vara rädda. Men Guds personlighet är någonting så alldeles enastående. Låt oss nu lyssna. Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Därför att vi kan ju ha alla möjliga föreställningar om Gud, alla möjliga fantasitankar om Gud. Gud han är sån, eller Gud han är sån, Gud han är krävande, han för noga anteckningar över alla mina synder och felsteg och brister och allt jag borde ha gjort men inte gjort och så vidare. Vi kan ha olika tankar om Gud. Hur ska jag veta att jag har rätt tankar om Gud? Att min gudsbild stämmer med verkligheten? Hur ska jag veta det? Jo, säger Johannes, när ditt kristna liv fungerar, då har du lärt känna Gud. En så fantastiskt intressant väg att kolla om gudsbilden stämmer. Tycker ni inte det? Det är väl väldigt tjusigt. Jag tycker det här är så underbart. Därför att det här är evangelium för alla usch-människor. Om du är en usch-människa, så finns det bara en enda slutsats att dra, nämligen du har inte lärt känna Gud. Och om du tycker att ditt kristna liv fungerar bara så där till hälften, ja, då har du bara lärt känna Gud till hälften. Det är för alla usch-människor, de tänker så här om sig själva, att det handlar om mig, det är något i mig som måste förändras och jag måste göra någonting och nu får jag sätta upp nya målsättningar och nya föresatser här och så vidare. Och vi vet allihopa, det där är ju att tackla problemet i mänsklig kraft, och det leder ingen vart. Johannes öppnar en helt annan väg för oss. Om det är så att ditt kristna liv fungerar, vad är det du ska satsa på? Vad är det du ska satsa på? Jo, att lära känna Gud. Det är så vilsamt. Därför att det första du får göra då, det är att sluta använda det här erbarmliga ordet usch om dig själv. Gud har gjort dig rättfärdig, och du behöver inte göra dig frommare än Gud och säga usch om dig när inte Gud säger usch om dig. Utan om du i Guds namn håller på och säger usch om dig själv, så svärtar du ner Guds bilden för dig. Eftersom inte Gud säger usch. Sen får du lägga av alla dina ambitioner och alla dina prestationer och alla dina målsättningar och allt vad du måste försöka leva upp till för att få ditt kristna liv att fungera. Du måste fatta och komma till insikt om att det är fel väg. Okej? Vi låter allt det där falla i jorden och dö. Halleluja. Ner med vetekornet bara. Mylla på ordentligt. Gräv inte upp det. Låt det vara. Då kommer du in i vilan. Och vilan är inte någonting på sofflocket. Det är inte någonting där du sitter och beskådar din egen navel resten av livet mumlande något ohörbart mantra eller så. Utan vilan är en frihet från stress i ditt innersta. En frihet ifrån den här stressens usch. Och när du nu kommer in i den vilan, vad ska du göra då? Jo, då ska du frimodigt träda fram inför nådens tron, som det står i Hebreerbrevet. Och Hebreerbrevet 4:16. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Ja, men jag har ju misslyckats. Jag kan inte komma fram inför nådens tron. Jag tycker jag har varit där så många gånger. Och det har aldrig blivit något med mig ändå. Pytsan, du har aldrig varit inför nådens tron. Du har varit inför tronen kanske, men inte inför nådens tron. Därför du hade ingen nåd med dig i bagaget när du kom tillbaka. Det är jag helt övertygad om. Hade du haft det så hade det blivit något helt annat med ditt liv. Du måste lära dig att fatta och förstå vad nåd är. Och det är kanske det hos Gud som du måste söka klarhet och uppenbarelse över. Om du är en usch människa. När vi undervisar om tro händer det ofta att vi tar fram något av Guds löften. Ibland sägs det så här. Du har ett problem. Det kanske är ett ekonomiskt problem. Det kanske är ett problem på hälsans område. Det kanske är något annat problem. Okej? Du letar i den här boken och hittar ett löfte som handlar om det som du har problem med. Och sedan så tar du det löftet till dig. Du läser det varje dag. Du bekänner det varje dag. Du ber över det varje dag. Och du tror på det löftet. Då kommer du också få vad löftet säger. Och det brukar gå ganska bra för de som är handlingskraftiga i sig själva. Därför att de brukar också ha en relativt ljus gudsbild. Men för de tveksamma, de ängsliga, de rädda, de som har lätt för att bli deprimerade, för usch människorna, fungerar inte det där. Därför att du kan aldrig komma fram till en tro för Guds löften. För godheten i Guds löften, kanske jag ska säga. Om du samtidigt tror att Gud i själva verket är en krävande, ovillig, ogenerös, straffande och egentligen obegriplig Gud. Du vet, om jag lovar dig någonting, men samtidigt du kanske har för dig att jag är en människa som aldrig håller mina löften. Ja, du kan ju ta mitt löfte och bekänna det och meditera över det och tänka på det och leva i det. Men du vet ju hela tiden att jag vet ju hela tiden hur jag är, eller rättare sagt hur du tror att jag är. Mitt löfte till dig, det kommer ju aldrig att betyda någonting, därför att du vet ju hur jag är. Och därför så är det så viktigt, för att Guds löften ska komma i funktion i våra liv, för att det Gud har lovat verkligen ska bli en trygghet för oss, någonting som kan ge näring åt tron i våra hjärtan, verkligen ska bli en trygghet för oss, någonting som kan ge näring åt tron i våra hjärtan, då måste vi känna Gud. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Johannes uttrycker det så. Vi ska ta och läsa innan till hur det står. För det är så intressant. Första kapitlet i första brevet här. Femte versen. Johannes säger. Och Detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Johannes, han är gammal när han skriver det här brevet. Och han har varit runt och predikat på många ställen i många sammanhang. Och talat mycket om Gud och om Guds rike, om frälsningen och allt det här. Och så på sin ålders höst så säger han: jag kan bunta ihop alla mina gamla predikningar i en enda bibelvers. Detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnat för er. Allt jag har predikat är bara lite utläggningar på det här temat. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och jag skulle önska att vi alla förstod hur revolutionerande det här budskapet är. Hur viktigt det här är. Har vi anledning att vara rädda för en Gud som är ljus? Svar nej. Men vi är det ofta ändå. Har vi anledning att känna oss förkastade av en Gud som bara är ljus? Nej, men vi gör det ofta ändå. En Gud som är ljus, har vi anledning att tro att han inte vill ha med oss att göra, att han inte vill komma oss till mötes? Nej, men vi tror det ofta ändå. Och när andra du välsignar, Herre, gå ej mig förbi. En sån psalm. Ni får förlåta. Det säger en del om vår gudsbild. Inte sant? Och du vet, Gud skapade människan med två avsikter. Den ena var att hon skulle vara hans avbild, och den andra att hon skulle råda över tillvaron. Nå, det där första, det gick förlorat. Men kallelsen att råda över skapelsen, den finns kvar. Men eftersom likheten med Gud gick förlorad, så är vårt rådande som det är. Det ser ut i världen som det gör. Hela skapelsen suckar och våndas. Därför att vi är som vi är. Men Bibeln säger att den härlighet som gick förlorad, alltså den gudslikhet, den likhet med Guds personlighet som gick förlorad i syndafall. Alla har vi syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud. Den ges oss på nytt tillbaka i den heliga ande. Och den är någonting som kan växa i våra liv. Vi ska titta i andra Korintierbrevet 3. Då ska du se hur den härligheten som är en trons härlighet växer i våra liv. Så att vi allt bättre förstår att föra in Guds rikets ljus och kraft i tillvaro. Hur går det till? Jo, 17 versen. Andra Korintierbrevet 3, 17 och 18. Herren, det är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Hur går det till när du ska förhärligas? När du alltså ska växa i Guds rikets kraft och ljus och härlighet. Åh, det måste vara något ansträngande. Jag måste nog säga usch över mig själv många gånger för att det har gått så dåligt hittills. Nej, nej, nej. Det är bara en sak som måste bort. Och det är slöjan för ditt ansikte. Den slöja som gör att du har svårt att se Gud som han är. I det ögonblick du gör det, så kommer du att förvandlas. Inte därför att du lyfter dig själv i håret, utan därför att det ger ett sånt oerhört intryck. Du blir så präglad av Guds personlighet. När du upptäcker att Gud är totalt annorlunda mot vad du trodde. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Ja, men jag har upplevt så mycket förnedringar och besvikelser. De säger ingenting om Gud. Gud instruerar oss att vi ska be till honom: ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Det betyder att Guds vilja sker inte i allting här på jorden. Och dina förnedringar och dina besvikelser och dina lidanden och dina tillkortakommanden, de säger ingenting om Gud. Och därför får du se bort ifrån dem. Du får be Gud om hjälp att se bort ifrån allt det här. Och nollställd söka Guds egen personlighet i hans ord och med hjälp av hans ande. Överge alla dina bittra och egendomliga föreställningar om Gud. Alla dina mörka tankar om Gud. Därför att de bryter ner dig, de försvagar dig, de gör dig oemottaglig. De gör dig oemottaglig för härligheten från Gud. Men kasta dem på soptippen och så börja om. Sluta att anklaga dig själv. Sluta att tänka mörka tankar om Gud. Gå in i den vila där du får bekanta dig med Gud. Och den bekantskapen kommer på köpet att förvandla dig själv. Detta är tro för det tveksamma. Låt oss be tillsammans. Fader, vi vill nu bedja dig att du ska ta den här slöjan som skymmer sikten för dig. Slöjan av alla vårt livs besvikelser, kriser, svårigheter, tillkortakommanden, tillfällen av förnedring. Allt det här, Herre, är en tjock och för många av oss ogenomtränglig slöja, som gör att vi med våra hjärtans ögon inte kan se din härlighet. Fader, så som förlåten i templet fick rämna, så ber vi att den här förlåten ska rämna, så att vi kan få skåda in i det allra heligaste och verkligen se nådens tron och frimodigt träda fram till den, så att du kan få förvandla oss inifrån och ut. Herre, jag vill be för de människor som på olika sätt i sitt liv har känt sig förkastade, övergivna och bortskjutna av andra människor. Jag vill be till dig, Gud, för de människor som upplevde att de aldrig var önskade som barn. Jag vill be för dem som blev flickor när de skulle varit pojkar och pojkar när de skulle varit flickor. Jag vill be för de fader som lämnades bort för uppfostran hos andra, hos släktingar, på fosterhem, på barnhem, och som livet igenom kämpat med frågan: varför dög inte jag? Varför blev jag förskjuten? Varför ville de inte ha mig? Jag ber dig, Gud, att den slöjan får inte täcka åsynen av din härlighet längre. Jag ber att ingen ska gå härifrån och tänka att jag blev förskjuten både av människor och naturligtvis också av Gud, eftersom du, Gud, kunde ha hindrat det här. Utan jag bara ber dig, Fader, att du river sönder den här slöjan. Jag ber för människor som har blivit uppfostrade med kärlekslöshet och ovänlighet. eller med stora krav. Jag ber för dem som inte hade något värde annat än om de uppfyllde krav och återkrav. Och jag ber för den återverkan på deras gudsbild som de förde med sig. Att du Gud automatiskt och nästan utan att man tänkte på det också blev en del i hela kravsystemet. Fader, nu ber jag att du ska lösa de vännerna här som dignat under krav av det här slaget. Och jag ber framförallt att du ska riva sönder slöjan, Herre. Så att våra vänner här får se att det har ingenting med din personlighet att göra. Vad människor än i ovisshet har gjort, så var det inte en avbild av dig. Jag ber för dem som har varit mobbade i skolan. Jag ber för dem som har upplevt misslyckande i sitt yrkesliv. Jag ber för dem som har varit känt sig övergivna av sin make, av sin hustru, av sina barn, av sina närmaste. Fader, den övergivenhetskänslan, den bjuder vi att vika bort i Jesu namn. Vi river itu slöjan i Jesu namn. Så att var och en ska kunna se klart att detta bär inget vittnesbörd om dig. Utan att var och en ska ställas fri i Jesu namn till att börja att se vem du är. Börja att få en personlig relation till dig. Istället för att bara leva i en massa tankar om dig. Tankar som dessutom är fel. Som har kommit in i våra liv genom besvikelser och förnedringar i mellanmänskliga relationer. Far, jag tackar dig för att du befriar mina vänner här idag. Och ställer också de tveksammaste. De som i världen är ringa och som ingenting är. De ska du ställa fria idag, Gud. Till att verkligen gå in i ett trosliv. Därför att de har skådat din härlighet. Och du ska låta dem stiga från den ena härligheten till den andra. Övertäckta av din härlighet. Tvagna i lammets blod. Jag tackar dig, Fader. Och jag tackar dig för att jag i denna stund har fått lägga ner ett frö i mångas hjärtan. Och du ska, Herre, vattna det. Du ska göda det med ditt ord, med din andes uppenbarelse. Och leda ut människor i denna församling i frihet, i ett trons liv. Så att talet om tron och talet om din kraft inte ska behöva skapa någon splittring bland ditt folk på denna plats. Halleluja.